Du sitter längst bak på nians buss på väg mot stan. Regnet smattrar mot rutorna. Reklamskyltarna längs vägen lyser upp höstmörkret med grälla färger. Björkarna har fortfarande enstaka löv kvar på grenarna, men Coca-Cola har redan börjat med tomtereklamen. Du blundar och försöker tänka på ingenting. På Vasaplan kliver du av och går ner till Filmstaden. Din kompis väntar i foajén. Ni köper era biljetter i automaten, går genom spärren och slussas genom popcorn- och godislabyrinten. Från skärmar på varje sida av gången följer filmstjärnor er med blicken. En del kallar på er uppmärksamhet. De vinkar och informerar om olika erbjudanden och rabatter. Daniel Craig, som James Bond, tycker att du borde unna dig baconchips. Nej tack, jag är nöjd som det är, svarar du. Det hjälper inte direkt att han pratar svenska. Innan salongerna finns en till spärr som du inte sett här förut. Din kompis går igenom, men när du vänder dig mot kameran ovanför glasdörrarna så öppnas de inte. En liten röd lampa blinkar tyst och en anställd kommer fram. Har du godkänt våra villkor? Frågar hon. Du förklarar att det var länge sedan du var här sist. Det fixar vi, säger kvinnan. Lägg ditt finger här. Hon pekar på en rund slät punkt vid sidan av spärren. Måste jag? Frågar du. Absolut inte, säger hon och ler. Men vi kan tyvärr inte släppa in dig innan du godkänt våra villkor. Du sätter dit fingret. Omedelbart känner du ett litet stick, som ett myggbett. Du rycker bort handen och kollar, men det syns ingenting. Glasdörrarna glider upp. Vad var det där? Frågar du. Vi strävar hela tiden efter en bättre kundupplevelse, säger kvinnan. I salongen tar du på dig AR-glasögonen och hörlurarna. Utan dem är skärmen bara ett epilepsiframkallande myller. Förra gången du var här fick du plåga dig igenom 20 olidliga minuter av läskdrickande fotbollsspelare och putslustiga reklamfilmer för mobilabonnemang. Men nu märker du direkt att någonting är annorlunda.
Hello, Idan.
På bioduken ser du ett litet barn, bara veckor gammalt, i mitten av en stor säng. Hans lilla kropp rycker till, som barn ofta gör i sömnen. En röst berättar om ett löfte.
A promise between you and us and the planet.
Ett löfte om att se till att det här lilla barnet ska få växa upp i en bättre värld, en annorlunda värld.
We promise that everything we make, the way we make it and even how you use it will be carbon neutral by your 10th birthday.
Du tänker på allt helvete runt omkring dig. På översvämningarna, på bränderna, på militären längs gränserna, på svälten.
It's not a promise that's easy to keep.
Du börjar plötsligt gråta.
But it's one we intend to.
I ögonvrån ser du hur din kompis skrattar.
Promise.
Och du förstår att hon ser något helt annat än vad du gör. För dig lyser Apple-loggan som en fyrbåk i mörkret. Vi gör ett program om hur världen kan se ut om allt går åt skogen. Reklam har varit ett föremål för dystopiska framtidsskildringar sedan mer än 100 år. Men vilken roll spelar den faktiska reklamen idag? Hur påverkar den oss och samhället vi lever i? Och hur kommer våra liv påverkas av den i framtiden? Du lyssnar på P3 Dystopia. Sen biobesöket har du förändrats. Under de månader som gått så har du städat och fixat och gjort dig av med mycket av ditt gamla rat. Du har bytt ut hela din garderob mot klimatneutrala kläder. Du har köpt en elsparkcykel. Du har slutat äta kött. När du tänker tillbaka inser du att du måste vara deprimerad utan att du visste om det. Nu känner du att allt faktiskt kan bli bättre. Även du själv. Samtidigt har världen runt dig förändrats också. På Instagram och Facebook ser du inte längre den konsumtionshets som gjorde dig så uppgiven förut. Annonserna nu är knappt annonser. Det är information om kurser i självhushållning, tips på veganska kokböcker och bara produkter från företag som bryr sig på riktigt. Sånt som är gjort för att hålla istället för slit och släng. För första gången någonsin känner du att du är i fas med världen. Men den känslan blir kortvarig. Några veckor senare sitter du vid köksbordet och dricker kaffe och läser tidningen på din iPad. Toppnyheten är den nya rapporten från FN:s klimatråd som spår en rekordökning av utsläppen. Under finns en artikel om vad du kan göra idag. Den är sponsrad av Green Friday-rörelsen. Du klickar och scrollar. De flesta grejer har du redan. Men Philips har en ny spis som är 99% mer energieffektiv än genomsnittet. Du sneglar på ditt energislukande åbäke. Och så klickar du på länken. Du lägger till ekospisen i varukorgen. Men just innan du klickar på köp så kommer den tillbaka. Den där känslan du nästan glömt. Tomhet. Hopplöshet. Ett svart hål i bröstet. På vilket sätt skulle en ny spis hjälpa någon, tänker du. En våg av äckel sköljer över dig. Du slänger iPaden i soffan. Sekunden senare ringer telefonen. Mannen på andra sidan luren presenterar sig som Max. Han ringer från Philips. Du hinner knappt säga ett ord innan han förklarar att han vet precis hur du känner. Att han varit i samma situation. Men att det var just därför som de designade den här spisen. Hans röst är lugnande. Men samtidigt är det någonting som är off. Varför ringer du mig? Frågar du. För att vi är måna om våra kunder, säger han utan minsta paus. Men jag har aldrig köpt något från er förut, säger du. En kort tystnad. Ska jag vara ärlig så ser vi våra potentiella kunder som de allra viktigaste, svarar han. Det är definitivt något som är fel, tänker du, medan han pratar på. Till slut frågar du rakt ut. Är du en robot? En lite längre tystnad. Jag försäkrar dig att jag är en människa, säger Max. Du förstår aldrig riktigt vad som är hönan och ägget. Men sen det telefonsamtalet förändras världen runt omkring dig ännu en gång. Lite som att din omgivning svarar på känslor och tankar du inte ens är medveten om än. Klimatråden och vegokokböckerna har bytts ut mot annonser för resmål, VR-headsets och konjak. När du loggar in på din internetbank står det inte längre om hur de minimerar sina utsläpp. Istället berättar de om en ny slags lån. Livet är kort, står det. Så varför inte maxa den tid du har? Häromveckan satt jag och spelade Cyberpunk 2077. Det är kanske det mest hypade datorspelet de senaste åren. Det är baserat på ett gammalt rollspel från 80-talet. Ja, Keanu Reeves är en av huvudrollen och så vidare. Som spel är det helt okej, men det som gör att det sticker ut är nog staden som man rör sig i. I all sin neonglänsande, skinande storslagenhet så är spelets Night City kanske den mest genuint dystopiska av platser. Och mycket av den känslan kommer från reklamen. Submerse yourself in orange wholesomeness. Tiancha, kumquat for the soul. Den är så lik dagens reklam att många annonser skulle kunna vara hämtade från verkligheten. Skillnaden är att den är så påträngande. Ingen solkig gränd eller övergivet trapphus är för nedgånget för att lysas upp av skärmar och billboards. Mr. Stud, all night, every night. Don't be soft. Upgrade now. Reklamen är, i alla fall för mig, det som gör att staden känns så rå och kall och rent människofientlig. Man kan säga att det är reklamen som gör staden dystopisk.
Och det här är inget nytt. Sen långt innan cyberpunken har science fiction och dystopier i stort använt sig av reklam som ett sätt att demonstrera hur ett skruvat framtida samhälle funkar. Among the first things to strike his attention had been the great fleets of advertisement balloons and kites that receded in irregular vistas northward and southward. Det här är från H.G. Wells bok When the Sleeper Wakes från 1899. Everywhere was violent advertisement until his brain swam at the tumult of light and color and babble machines filled the air with strenuous squealing. Och sen har det bara fortsatt. It was a night almost without clouds, moonless and starry. Som i Huxleys Du sköna nya värld från 1932. The electric sky signs effectively shut off the outer darkness. From the facade of the new abbey the giant letters invitingly glared. London's finest scent and color organ. All the latest synthetic music. Eller Philip K. Dick's The Simulacra från 1964. Something sizzled to the right of him. A commercial. Made by Theodorus Nitz, the worst house of all, had attached itself to his car. Say, haven't you sometimes said to yourself, I'll bet other people in restaurants can see me, and you're puzzled as to what to do about this serious, baffling problem of being conspicuous, especially... Chick crushed it with his foot. Och från böckerna vidare in i filmerna och spelen så hänger reklamen med som en markör om att nu har samhället spårat. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. I en del dystopier är reklamen inte bara en del av omgivningen utan själva stoffet. Den mest klassiska reklamdystopin är The Space Merchants av Frederick Pohl och Cyril Cornbluth från 1952. I deras framtid är jorden kraftigt överbefolkad. Människorna äter syntetisk mat och bor jättetrångt. Och makten i samhället tillhör de som kontrollerar reklamen. They outlawed compulsive subsonics in our oral advertising. But we've bounced back with a list of semantic cue words that tie in with every basic trauma and neuroses in American life today. Bokens huvudperson är en reklamare som får i uppdrag att skiffla bort människor från jorden till Venus. Därför måste han få en död och kokhet planet med giftig atmosfär att framstå som någonting att längta efter. We want words that are about Venus. Words that'll tickle people. Make them sit up. Make them muse about change and space and other worlds. Words to make them a little discontented with what they are and a little hopeful about what they might be. Dystopier tar alltid idéer och samhällsfenomen från sin samtid och drar dem till sin spets.
Lite som vi gör alltså.
Och det verkar som om reklamen, åtminstone under de senaste 100 åren, har varit ett sånt fenomen som författare har observerat med oro och tänkt, hur ska det här sluta?
Så i det här avsnittet ska vi vända blicken mot dagens reklam. Hur fungerar den? Vad gör den med oss som människor? Och hur påverkar den våra samhällen och vårt sätt att leva? Och hur ser en dystopisk framtid ut om man utgår från där vi är idag?
Men först måste vi som vanligt ta reda på var allt började.
Reklam i någon form har ju funnits under väldigt lång tid.
Det här är Jakob Östberg, professor i reklam vid Stockholms universitet.
Även i utgrävningarna i Pompeji liksom, så har man hittat spår av reklam.
På väggar i de välbevarade ruinerna finns inristningar om kommande gladiatorspel. Vem som slåss mot vem och när. Och även reklam för andra nöjen.
Hit ska du gå, här ligger bordellen.
Den här typen av protoreklam är nog ännu äldre än Pompeji. Men mer systematiserade annonser dök upp först efter att tryckpressen hade uppfunnits på 1400-talet. Och sen tog det fart under de kommande århundradena.
Och framförallt då kanske veckopressen i London 1600-1700-talet. Då är det väldigt mycket reklam där.
Den hade formen av det vi idag kallar rubrikannonser eller kontaktannonser.
Då är det text. Vi har det här och vi har de här öppettiderna och det här priset.
En annons i Halifax Gazette från år 1760 lyder: två slavar till salu, pojke och flicka, 11 år gamla. Auktion hos John Ryder måndag den 3 november.
En annan från Boston från samma tid. Väldigt gott malet kaffe, 8 skilling per pund. Säljs av Israel Eaton som bor i närheten av Mill Bridge. Har också choklad.
Men sen får den reklamen sen riktigt mycket fart egentligen i samband med industrialiseringen. När fabriker börjar kunna tillverka större volym av prylar som de måste få avsättning för. Och då måste de göra reklam så att folk kan köpa. Så där tar det fart liksom.
Men reklamen ser mer eller mindre likadan ut genom historien ända fram till början av 1900-talet då allt förändrades.
Give me a baby and I can make any kind of man.
Det här är från dokumentären Human Resources.
These are the words of John B. Watson, the founder of behaviorism.
Behaviorismen var en av två framväxande fält inom psykologiforskningen som skulle förändra reklamen för alltid.
According to this worldview, the behavior of organisms, including human beings, is predictable and therefore controllable.
På 1920-talet började John Watson göra experiment på spädbarn där de utsattes för olika stimuli. Han sa sig kunna bevisa att barnen inte föddes med en rädsla för till exempel eld eller mörker.
He also learned, however, that such fear could be conditioned. And so it was with rabbits.
För att bevisa hur man kunde skapa en fobi hos ett litet barn för något barnet inte tidigare fruktat inledde John Watson en av psykologiforskningens mest ökända experiment.
This baby, known as Little Albert, initially found delight in touching a rabbit.
Albert, som var 11 månader gammal, var först inte alls rädd för kaniner, eller för hundar, eller råttor. Men sen började Watson slå hårt på en stålbalk med en hammare varje gång Albert försökte klappa en råtta.
As Watson began to clang a steel rod and claw a hammer behind the child's head whenever he touched the creature, the reaction became not one of delight, but terror.
Albert utvecklade väldigt snabbt ett slags fobi, inte bara för råttor utan för andra liknande djur och texturer, till exempel tomteskägg.
Soon, the mere sight of the rabbit would elicit fear, even when no noise was provided, a fear that also extended to objects and textures of a similar type.
Idag är Watsons experiment inte bara kritiserade för att de var oetiska, utan för att de håller låg vetenskaplig kvalitet. Men insikten att människans beteende kan styras genom att manipulera deras känslor snarare än att tala till deras rationalitet kommer att bli särskilt viktig för reklamens utveckling.
Strax efter experimenten på Albert avslöjades det att Watson hade en relation med en av sina studenter. Han fick sparken och började istället att arbeta med reklam, bland annat för kosmetika.
Now your skin looks radiantly clear, creamy smooth. Once a day beauty cleanse with Pond's. Pond's cold cream.
Behaviorismen var det ena. Det andra som förändrade reklamen så drastiskt på den här tiden kom från ett annat fält inom psykologin.
Och det är någonstans på 20-talet, det är någon slags genombrott för reklamen eller liksom början på förfallet för samhället då.
100 years ago, a new theory about human nature was put forward by Sigmund Freud.
Det här är från BBC-dokumentären The Century of the Self.
He had discovered, he said, primitive sexual and aggressive forces hidden deep inside the minds of all human beings.
Freuds idéer om människans undermedvetna kommer att få en direkt påverkan på reklamen genom hans systerson, en man i USA vid namn Edward Bernays.
Som kallas fadern av PR. Och han var otroligt duktig. Han tog egentligen många av de här liksom freudianska idéerna och förde in det i reklam.
What Eddie got from Freud was indeed this idea that there is a lot more going on in human decision making than this idea that information drives behavior.
Det här är Edward Bernays kollega Pat Jackson.
And so Eddie began to formulate this idea that you had to look at things that would play to people's irrational emotions.
Tidigare reklam arbetade efter någon slags idé om att fakta och information skulle kunna räcka för att få folk att välja en viss produkt.
And Eddie knew that was not the way the world worked.
Edward Bernays hade en avgörande roll i att få amerikaner att plötsligt börja äta bacon och ägg till frukost. Och han hjälpte till att göra engångsmuggar till något som kändes rent och fräscht. Men det han är mest känd för, det är något ännu värre.
His most dramatic experiment was to persuade women to smoke.
På den här tiden i USA var det i stort sett oacceptabelt för kvinnor att röka cigaretter. Det var ett stort problem för tobaksindustrin som gick miste om halva befolkningen. Så på 20-talet bad man Edward Bernays om hjälp att ändra på det här.
Every year, New York held an Easter Day parade to which thousands came. And Bernays decided to stage an event there.
Han övertalade en grupp unga kvinnor att gå i paradens främsta led. Under kläderna skulle de gömma cigaretter, och på en given signal från Bernays själv skulle de plocka fram cigaretterna och tända dem.
Bernays then informed the press that he had heard that a group of suffragettes were preparing to protest by lighting up what they called torches of freedom.
He knew this would be an outcry, and he knew that all of the photographers would be there to capture this moment.
Han visste också att det här skulle leda till en stor medial debatt om kvinnor och rökning. Men genom att beskriva cigaretter som frihetsfacklor visste han också var den debatten skulle landa.
He was ready with a phrase that means anybody who believes in this kind of equality pretty much has to support them in the ensuing debate about this. What's on all American coins? It's liberty. She's holding up the torch.
Och det funkade. Omedelbart.
The next day, this was not just in all of the New York papers. It was across the United States and around the world. And from that point forward, the sale of cigarettes to women began to rise. He had made them socially acceptable with a single symbolic act.
Eddie Bernays saw the way to sell product was not to sell it to your intellect that you ought to buy an automobile, but that you will feel better about it if you have this automobile.
Det här är Peter Strauss, en annan av Bernays kollegor.
That they weren't just purchasing something, but they were engaging themselves emotionally or personally in the product or service. That was his contribution in a very real sense. We see it all over the place today, but I think he originated the idea of the emotional connect to a product or service.
Det är över 100 år sedan Edward Bernays och John B. Watson psykologiserade reklamen så att den började tala till våra känslor istället för vårt intellekt, till våra begär snarare än våra behov. Och när det gäller hur reklamen fungerar så är det inte så mycket som förändrats sedan dess.
Reklam är ett sätt att få människor att förstå vad de saknar i sina liv.
Det här är Katarina Graffman, doktor i antropologi som skrivit boken Vi är vad vi köper tillsammans med Jakob Östberg. Reklamens huvudsakliga funktion, skriver de i boken, är att få oss att känna oss missnöjda med det vi har och de vi är.
Allting bygger ändå hela tiden på att vi ska känna att vi kan bli lite bättre än den vi är. Man kan få lite finare hår, man kan se lite coolare ut, man kan åka lite snabbare på vägen.
Det som var så genialiskt med Bernays cigarettkampanj var att han kunde använda sig av ett befintligt och reellt missnöje i samhället, kvinnans underordning, och utnyttja det för att sälja en produkt. Men finns inte missnöjet lika starkt formulerat redan så får reklamen ge en skjuts.
Well, one of the things that we know about how advertisements work is based on a psychological theory called discrepancy theory.
Det här är Tim Kasser, professor i psykologi vid Knox College i Illinois. Han har forskat mycket om reklamens påverkan på människor.
Part of how we get motivated to do anything, like go to school or write a book or find a girlfriend or whatever it is we have this image of this desired thing we want in our lives, and then we look at our current state.
Och om bilden av vad vi vill befinna oss inte matchar vår egentliga situation, så uppstår en diskrepans, ett glapp.
Now that gap is unpleasant, okay? It makes us anxious, or it makes us sad, or it makes us angry, or it makes us guilty, or it just leaves us with this sense of unfinished business, if you will.
Det är den här känslan som reklamen är ute efter.
Now what advertisements do is to say, hey, you would have a great life if you owned this car, or you would be able to feel so much more safe and secure if you drove this big SUV on the road instead of your little car. Or
du som kvinna skulle känna dig mycket friare om du rökte Lucky Strike och så vidare och så vidare. Man kan ta nästan vilken reklam som helst för att illustrera det här. Så vi kan ta den från Coca-Cola som jag har sett på busskuren varje gång jag gått till jobbet senaste tiden. I en film från samma kampanj får man följa en liten pojke som tävlar i någon slags MMO-liknande datorspel. Men hans karaktär slås till marken. Frustrerad tar han fram en iskall Coca-Cola och dricker. Och läsken gör någonting med honom. Han återvänder till spelet och kastar sin yxa i marken. Hela världen följer storökt utvecklingen via Twitch och rörs nästan till tårar av pojkens modiga beslut att sluta slåss. En trollkarl slår sin stav i marken och spelvärlden förvandlas från en mörk och ogästvänlig apokalyps till en grönskande utopi. Pojken skålar med sin avatar på skärmen till texten "We are one Coke away from each other." Ingen frisk person skulle ju någonsin få för sig att dricka Coca-Cola skulle kunna göra en till internetkändis eller rädda världen. Men det forskningen visar är att det räcker med att plantera ett litet frö av obehag. En känsla av att livet skulle kunna vara bättre.
And so you see this message, and the idea and what the research shows is that causes a discrepancy between where you are and where the ad suggests you ought to be. Now, again, what you could do is ignore the ad and say, no, I'm totally satisfied with where I'm at right now.
Men kanske är du en del av målgruppen för den här reklamen. Kanske är du en ung pojke som gamar mycket och som är så sjukt less på att det går dåligt. Eller på att folk är så tävlingsinriktade och elaka. Kanske längtar du efter att få uppmärksamhet och uppskattning på nätet.
If you do feel that discrepancy, then you become more and more motivated to try to resolve the discrepancy by buying the thing which the advertisement has said will solve your problems.
Men för att reklamen ska vara effektiv måste den ligga rätt i tiden och fokusera på den otillräcklighet, den önskan att bli bättre som liksom ligger och gnager inuti en.
Och ofta då så kan en reklamare identifiera sådana önskningar som är växande i samhället.
Det här är Gustav Martner. Han är numera kreativ chef på Greenpeace Norden men jobbade tidigare på en reklambyrå.
Vi gjorde en reklamkampanj för att lansera en rakapparat som hade inbyggd lotion.
Sedan tidernas begynnelse har rakprodukter sålts genom att tala till män och till deras osäkerhet över att vara tillräckligt mycket man.
Den har ju ofta då hamnat i en macho stereotyp, den typen av reklam.
Och därför blev det ett problem, det här med lotion.
Det var ju en kvinnlig produktfeature kan man säga, eftersom lotion är ju någonting som kvinnor, i alla fall då, det här var ju ganska länge sedan, mest använde.
Och företaget hade först testat den vanliga modellen.
De hade försökt lansera den med att det var en robotkvinna som kom in och smekte en muskulös man i duschen. Alltså en typisk bekräftelse på manlig attraktion. Det funkade inte alls. Den hade varit jättedåligt den lanseringen.
Så när Gustavs byrå fick uppdraget började de titta på vad de kunde använda istället.
Vad vi gjorde då det var att vi tittade lite på hur liksom att gå från tonårspojke till man hade utvecklats. Och vi såg ju att det hade förändrats väldigt, väldigt mycket. Att det var många som kände ett motstånd för det här och att man kände att de här macho-attityderna var väldigt dåliga för samhället och toxiska och sådär.
Så de lanserade en hemsida med titeln Manlig sårbarhet och fick män över hela Sverige att dela med sig av sina svagheter. Och en rakapparat blev plötsligt ett ställningstagande.
Att köpa den här rakapparaten skulle visa att du var emot den här typen av toxisk manlighet och machoattityder och så vidare.
Kampanjen belönades med ett pris som heter Guldägget och blev en mindre viral succé. Det såldes mängder av rakapparater. Men det de gjorde, det var egentligen samma sak som Bernays gjorde när han sålde cigaretter genom att åka snålskjuts på kvinnorättsrörelsen.
Väldigt ofta då när det sker en progressiv förändring i samhället så kommer det väldigt mycket varumärken och tar över den rörelsen och gör den till en kommersiell händelse snarare än en genuin händelse.
När det gäller psykologin bakom så ser det likadant ut som för 100 år sedan. Men på andra håll så har reklamutvecklingen skenat iväg på senaste tiden.
So my name is Ethan Zuckerman. I am an associate professor of communication, information and public policy at the University of Massachusetts at Amherst.
Men det som Ethan är mest känd för, eller man kanske ska säga ökänd, är någonting helt annat.
In 1994, I found myself working to design websites for a company called Tripod.
Tripod.com började som en nätbaserad tidning riktad till college-studenter. Men det var en flopp. Ingen var intresserad. Däremot hade sidan ett litet sidoprojekt, ett verktyg som gjorde att besökare kunde skapa sin egen hemsida bara genom att fylla i ett formulär.
And that proved to be ludicrously successful. In fact, it was so successful that it actually threatened our business. Suddenly our bandwidth bills went through the roof. Instead of having 1,000 people visiting the site, we had 1,000,000 people visiting the site.
För att ha råd att betala räkningarna tänkte de så här. Istället för att sälja reklamutrymme på vår misslyckade nättidning så säljer vi reklamutrymme på användarnas hemsidor. Men det blev snabbt problematiskt.
The problem is, unlike a magazine where the editor controls the content, now we have the users controlling the content. And users say stupid things, they post offensive images, and advertisers would come to us and say, we don't want to be associated with this. We don't want anything to do with this. Get my ad off this page. It's terrible for my brand.
Så Ethans chef kom och sa, du måste fixa det här.
And I said, okay, there's this new language called JavaScript. It's supported by most browsers. What we'll do is we'll just open up another window and we'll put some useful information in it. We'll put our company name, we'll put links to some of our best content, and we'll put in a small ad. And that was it. That was the first pop-up ad.
Direkt följde resten av internet med.
Once we did it, we sort of let the cat out of the box. And other sites, including one of our competitors, GeoCities, copied it almost immediately. Almost immediately, people get rid of all the other features. They just put an ad within it. And presto, there you have the pop-up ad.
På flera ställen på nätet så har jag sett Ethan jämföras med Alfred Nobel. En uppfinnare som ser på medan hans skapelse ödelägger och förstör världen runt omkring honom.
I think I'm much more embarrassed than Nobel had any right to be. Dynamite had genuine utility. I'm not sure that a pop-up ad actually ever helped anyone.
Ethan har bett om ursäkt offentligt för det han gjorde på 90-talet och menar att reklamfinansieringen bara var tänkt att vara ett steg på vägen.
Advertising turns out to be a great way to monetize content that people want to explore but they don't necessarily want to pay for yet.
Tanken var att de flesta användarna sen skulle börja betala för tjänsten och slippa reklamen. Men istället så frös reklammodellen fast. Inte bara för Tripod utan för hela internet.
Samtidigt som internet gick från nördintresse till något som alla använde så gick reklamfinansiering från att vara en av en myriad tänkbara finansieringsmodeller till att vara i stort sett den enda på hela nätet.
Now that whole process, that happens in about 18 months. It's very, very quick. And so we go from this sort of uncharted territory of, say, 1996 into a world that looks a lot like the world that we have right now. By about 1998, 1999, it happens really overnight. And it's a period that I don't think we've actually spent a lot of time examining and sort of trying to figure out, is this the right way to have this turn out, or should we go back and look at some alternatives?
Idag är e-post, sökmotorer, sociala medier, videoströmning och så vidare finansierat av reklam. Vi kan ibland få för oss att det här har gjort internet gratis. Men det är helt fel sätt att se på det, menar Ethan.
There's a postcard on the door to my office that says if you are not paying for something, you are not the customer, you are the product being sold. It is a very straightforward truth of how the internet works at the moment. We think of ourselves as customers of Google, customers of Facebook, but we're absolutely not.
Istället kan man tänka på det som en sorts gruvbrytning, där vi, eller snarare vår uppmärksamhet, är råvaran som alla gräver efter. Varje gång Google eller Facebook lyckas styra vår blick till en reklamfilm eller vårt finger till att klicka på en annons, Då klirrade i kassan. Det är så Google får 80% av sina intäkter. För Facebook är den siffran 98%. Och den här modellen får oerhörda konsekvenser.
Running something like Facebook based on ad support actually has all sorts of negatives.
En av konsekvenserna är ju den närmast totalitära övervakningsapparat som byggts upp för att reklamen ska träffa rätt. En utveckling som vi beskrev i P3 Dystopias allra första avsnitt.
En annan är det som händer när internetföretagen hela tiden försöker maximera tiden som du tillbringar på deras sajt.
If the goal is to get people to look at ads, if the goal is to be an attention merchant, then what you really want to do is keep people on the site. You want to keep them clicking, you want to keep them engaged. And it turns out that the best way to do that is through highly emotional content, anger-inducing content, really fierce political debates. It also includes things like misinformation.
Och så vidare. Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt om hur reklamfinansierade sociala medier påverkar våra samhällen. Och kanske gör vi ett sånt i framtiden. Men vi kan ju bara kort nämna att samma vecka som vi skriver det här så kommer uppgifter inifrån Facebook om hur företaget gjort en avvägd kalkyl. Samhällsskadan, tycker de, är värd de extra reklamintäkter som algoritmerna genererar.
Facebook's own research says it is not just that Instagram is dangerous for teenagers, that it harms teenagers, is that it is distinctly worse than other forms of social media.
Det här är den före detta Facebook-anställda Frances Haugen i en intervju med CBS 60 Minutes om hur Facebook-ägda Instagram leder till ätstörningar och depression hos tonårstjejer.
And what's super tragic is Facebook's own research says as these young women begin to consume this eating disorder content, they get more and more depressed and it actually makes them use the app more.
Och det här är väl rätt välkänt vid det här laget. Men Ethan påpekar en till konsekvens av reklamfinansieringen som jag faktiskt aldrig tänkt på förut.
If you are in the business of aggregating and selling attention, it is incredibly important to be as big as possible. And the reason for that is that a smaller competitor is always going to have a less compelling product.
När övervakningen gett algoritmerna möjlighet att skräddarsy reklam ner på individnivå, då kommer det företag som når flest personer och som vet mest om de personerna alltid ha en bättre produkt att sälja än en mindre konkurrent.
We've ended up in a world where every service has to be huge and everyone is trying to get to a billion users. But at that point, these products have to be incredibly generic. They have to work for everybody.
Istället för den öppna, demokratiska och innovativa värld som Ethan och andra pionjärer såg framför sig på 90-talet, så har reklamen förvandlat internet till en enda stor algoritmstyrd uppmärksamhetsmaskin.
It's a bit of a dystopian landscape. This is not how you build innovative products and services. It's this sort of blighted form of late capitalism where unless you're talking about numbers in the billions, you're not actually doing anything worth paying any attention to. And that's all a direct consequence of advertising and the financial incentives tied to it.
Ända sedan reklamexplosionen på nätet tog fart hade pratats om att så kallad vanlig eller traditionell reklam skulle dö ut. Men den finns kvar på busskurer, på tv, på radio, på bio, i tidningar och så vidare. Det som har tillkommit är nya ytor för reklambudskap i telefonen och på datorn, men också ute i den fysiska världen.
Förr i världen så hade det varit en lite konstig tanke att man skulle ha reklam på till exempel fakturan som kom eller räkningen. Men idag så är ju reklamen, men om du försöker logga in på din internetbank så kommer ju banken att på inloggningssidan komma med tankar om hur du ska öka dina lån eller så. Så reklamen är ju liksom inbakad i vårt samhälle på ett sätt idag som vi aldrig någonsin har sett. Digitaliseringen har ju tryckt in reklam på alla kontaktytor i en människas liv mer eller mindre. På ett sätt som överhuvudtaget inte vi kunde drömma om att det skulle ha hänt.
2018 la annonsörer globalt 581 miljarder dollar på reklam, enligt Reuters. Det är 30 miljarder dollar mer än Sveriges BNP samma år. Och den största delen av pengarna gick till digital marknadsföring. Alltså det vi ser varje dag i våra telefoner, när vi mejlar, skriver på Messenger, söker på Google eller kollar på YouTube.
Det lite märkliga här är ju att trots att sådana astronomiska summor läggs på att vi ska se reklam precis överallt, så menar de flesta människor att de faktiskt inte påverkas av den.
När man ställer frågor till människor så säger ju de flesta att de påverkas inte alls av reklam. De noterar inte reklamen runt omkring sig, men det gör vi ju. När man studerar vad de konsumerar eller på vilket sätt så skiljer det sig ofta markant mot vad de har sagt.
Det finns ju många som inte vill tro att de är påverkade av sin omgivning överhuvudtaget. De lever liksom gott i den inbillade vissheten om att de är herre i sitt eget hus. Att de lyssnar på sin egen röst. Och sen är det bara liksom en slump, tänker de, att den inre rösten råkade säga samma sak som andras inre röst sa till dem precis samtidigt.
Misstaget vi gör är att vi tror att en reklam som påverkar är den som vi kommer ihåg. Men det är inte så det fungerar, menar Jakob.
Vi behöver inte tycka om en reklam. Vi behöver inte ens veta att vi har sett en reklam för att påverkas av den. Och där finns ju massor av experimentstudier som kikar på det.
I studierna har folk exponerats för reklam. Och sen har man observerat hur de agerar efteråt. Och även långt senare sitter effekten kvar.
De plockar åt sig saker som de har exponerats för reklamvägen utan att de överhuvudtaget är medvetna om det här.
När det finns många studier som undersöker samma sak så brukar forskare ibland göra en så kallad meta-analys när man tittar på helheten. Och när det gäller studier över reklamens effektivitet så har det gjorts så många meta-analyser att man kunnat göra en meta-analys av meta-analyserna. 2016 publicerades en artikel som sammanställde 44 meta-analyser som i sin tur omfattade 1700 artiklar som i sin tur omfattade 2,4 miljoner försökspersoner. Och resultatet var tydligt. Reklam fungerar.
Och ett av de mest konkreta exemplen på hur lyckade reklamkampanjer kan få ett helt land att stampa i takt till budskapet kommer från det svenska kaffedrickandets historia.
Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar.
I Sverige dricker vi mycket mjölk jämfört med resten av världen.
Det här är från programmet Loppmarknadsarkeologerna i P1, där de pratar om något som hände i Sverige på mitten av 80-talet.
Vid den här tiden kunde mjölkproducenterna se en tendens som oroade dem.
Ja, de såg att ungdomar, de slutade dricka mjölk när de var 15-16, och sen så drack de inte mer mjölk.
Det här är Inger Söderholm som på den tiden jobbade på Karlsson och Broman reklambyrå.
Och då ville de få igång mjölkdrickandet.
Mejerierna och reklambyrån kom på idén att sälja in mjölken tillsammans med en vuxnare produkt, kaffet. Det skulle man göra genom att lansera ett helt nytt sätt att dricka kaffe på.
Café au lait blev namnet på det nya sättet att servera kaffe med mjölk. Man bestämde att det här konceptet skulle marknadsföras på krogar, barer och kaféer.
Reklambyrån flög in en fransk servitör till ett lanseringsevent i Stockholm och tog fram en speciell café au lait-kopp som under 2 månader gavs exklusivt till de coolaste ställena i Stockholm, Göteborg och Lund. Och vips var en ny trend skapad.
Andra krogar och kaféer började ringa och undra var de kunde få tag på café au lait-kopparna.
Sen fick alla restauranger ha det. Och efter ett år så började vi sälja det på NK.
Reklamkoppen blev plötsligt statussymbol. Coola människor drack mjölk i kaffet.
Jag såg flera artiklar när det skulle vara modeartiklar med folk som stod och hängde på en bar och drack kaffe och le ur en sån här kopp. Det var liksom en grädde på moset, kan man säga. Det var trendigt att dricka kaffe och le ur de här kopparna.
Men konstgjorda trender kan vara svåra att hålla vid liv. En del slocknar som en dåligt byggd brasa. Café au lait falnade efter ett tag. Så i slutet av 90-talet gjordes ett nytt försök. Den här gången använde man sig av Italien. Den massiva kampanjen gick under namnet Projekt Bärs. Man utbildade kafépersonal över hela Sverige och instiftade priser som Årets Bärs Champion. Plötsligt var ordet barista på allas läppar.
Barista, vad står det för?
Från början är det italienska namnet för bartender.
Men när kom italienskan?
Det var väl i samband med tävlingen började.
Medierna är snabba att hoppa på tåget och rapporteringen om lattedrickande fullkomligt exploderar efter att kampanjen dragit igång.
En klassisk sån här italiensk kaffebar består av tre baristor. En sköter kassan, en annan tilltuggen och en står vid espressomaskinen.
Man kan läsa om vem som är bäst på att göra latte, höra om coola kaffekonnässörer i Göteborg och lära sig hur man skummar mjölk på rätt sätt.
Nu ska du få göra vad vi kallar för en tulpan.
Okay.
Så att nu börjar jag i en liten kopp här.
Mm. Ska jag hälla över min också?
Ja, häll över din och se till att du häller bort den här första tredjedelen.
Det är recept och guider och spaningar och lattedrickandet blir precis som föregångaren Café au Lait. Någonting lite bättre, lite finare.
Och storsäljaren är Café Latte, italienarnas frukostkaffe som vi dricker här hemma när som helst på dagen och till och med som måltidsdryck.
Den underliggande strategin blir tydligt i ett av alla lattepressmeddelanden som Arla skickar ut. Där skriver man, citat, svenskar bekräftar sin sociala status genom sina matvanor. Mat, dryck och själva formerna för ätandet och drickandet blir ett sätt att bekräfta sin identitet och stärka sin image, slutcitat.
Just det här att det ska inte vara en bakåtsträvande tråkig svensk som dricker svart kaffe och sitter och deppar, utan det ska vara lite kontinentalt europeisk och dricka café au lait eller latte. Då var du framkant. Det lyckades vi oerhört väl med.
Lattekampanjen fick mjölkdrickandet att rusa. Andelen svenskar som drack mjölk i kaffet ökade från 4 av 10 till 7 av 10 på bara några år. 1999 stod mjölken i kaffet för 10-15% av svenskans mjölkkonsumtion. 10 år senare hade det ökat till 27%. På sin hemsida beskrev Arla själva lattekampanjen som en av de mest framgångsrika som någonsin gjorts för mjölkkonsumtionen.
I P1-programmet om Café au Lait-koppen från 80-talet sätter de den i händerna på designern Nille Svensson och frågar vad den betyder för honom. Svaret han ger sätter allt det här i ett lite större sammanhang.
Det jag tänker när jag ser den här, det är att den är liksom en punkt i det här ledet när det bonniga Sverige så att säga lärs upp i vad är livsstil. En stor grej som har hänt i Sverige, det är att vi gick från att vara ett behovssamhälle till ett begärssamhälle. En del av liksom en framväxande konsumtionskultur.
Det alla vi pratat med är ense om är att reklam handlar om så mycket mer än om huruvida vi köper Pepsi eller Coca-Cola. Det är mycket större än så.
Det handlar mer om någon sorts människoformande ideologi.
All kommersiell reklam vi ser, från busskuren i ditt kvarter till namnet på din fotbollsarena till det sponsrade resultatet på din Google-sökning och annonsen i ditt sociala medieflöde har ett och samma budskap. Du behöver mer.
Vår ekonomi bygger på ständig tillväxt. Det är grunden i vår ekonomi. Och vi mäter nationers framgång i BNP. Och om vi då får nöjda medborgare, vad skulle hända då? Det är en mänsklig plikt att hela tiden drömma och begära. För det är också det som ökar tillväxten.
En viktig komponent i den här människoformande ideologin som Katarina kallade är det som Tim Kasser i sin forskning kallar för materialistiska värderingar.
Those concern the desire to have a lot of money, have a lot of possessions, to have the right image, which is usually mediated through possessions, and to have high status, which oftentimes is expressed through possessions.
Tim och hans kollegor ville ta reda på reklamens roll i att skapa de här värderingarna. Och som tur var fanns det redan en enorm databas där man varje år ända sedan 60-talet hade frågat 300 000 amerikanska gymnasieelever en massa olika frågor. Bland annat frågor om hur viktigt det var för dem med ägodelar och pengar och sånt. Sen jämförde man svaren med hur stor procent av BNP som hade lagts på reklam.
And what we found was that the more that these children were exposed to advertising in the whole surround of the United States, the more likely they were to be materialistic.
Men korrelation betyder ju inte kausalitet. Så kan man verkligen säga att reklamen skapat de här värderingarna?
Not from that particular study, no, because it is, as you noted, even though it's a longitudinal study, it is still correlational. We did control for a variety of other variables like the wealth of the country, etc. But this is why those experiments are so important.
Tim hänvisar till en rad experiment där försökspersoner tagits in i labbet och delats upp i grupper. En grupp får titta på bilder med personer i dyra kläder eller snabba bilar och andra reklamklyschor. Kontrollgruppen får se mer neutrala bilder.
Like, you know, a barrel or whatever.
Efteråt frågar man personerna lite om deras syn på livet och så. Och skillnaden redan där och då är tydlig.
These experiments consistently demonstrate that when people are exposed to these kind of materialistic images like you see in advertisements, the more it at least temporarily makes them want to have stuff in general. Not necessarily to want what they just saw in the advertisement, but just to want stuff, want to have money.
Så enligt Tim så är bevisen tydliga. Reklamen formar oss till materialistiska människor.
It's a consistent pattern across experiments and longitudinal studies and studies done in many different nations, which consistently points to this idea that materialism is increased when people are exposed to advertisements.
Och vad har det här för effekter? Vad händer när vårt sug efter konsumtion ökar? Jo, vi börjar jobba mer för att ha råd.
So there had been this general decline in how much people were working per week throughout the first part of the 20th century. But then in the 60s, 70s and 80s, work hours has mostly been on the rise in many, many countries. And the idea is that, well, why are these people working more and more? Well, it's because they want to buy more and more stuff.
Och även här så finns det flera studier som visar på en direkt korrelation mellan mängden reklam man exponerats för och hur mycket man jobbar.
So the basic idea here that these researchers suggest is that when you see advertisements, it increases the desire for those things and decreases functionally the desire you have to just lay around your house or hang out with your family or engage in leisure activities or volunteer.
För att förstå reklamen som en ideologi så kan man tänka så här. Hur skulle vi känna om budskapet, alltså att vi alltid ska vilja ha mer, om det byttes ut mot något annat? Vad som helst. Säg att var som man än vände sig så fick man variationer på budskapet älska Gud eller tjäna staten.
Eller storebror ser dig.
Då är det ju rätt uppenbart för de flesta att vi skulle befinna oss mitt i en dystopisk roman. Eller i Nordkorea.
Men precis som för invånarna i Oceanien i Orwells 1984 har reklamens budskap blivit så vardagligt för oss att det praktiskt taget är osynligt.
Det som oroar mig mest är just det här att det påverkar oss på så många sätt som vi inte är medvetna om. Och att vi därför blir ganska passiva medlöpare utan att vi är medvetna om det. Utan egentligen känner nästan en tacksamhet mot de här snälla företagen som gör att vi kan ha så mycket mer än vad vi hade tidigare.
Den självklara invändningen mot det här resonemanget är såklart, vem bryr sig? Jag, i alla fall, är mycket hellre en passiv konsument som med omättlig aptit vallas som ett får mellan varor och tjänster i överflöd än att vara en lydig kugge i maskineriet i en kolstinkande betongkrypta in till sanningsministeriet i Airstrip 1. Problemet är bara att den här invändningen kanske skulle funkat på 50-talet, innan det blev så tydligt vilken värld som den här konsumtionsideologin skapar.
Vi konsumerar ju upp planeten i ett tempo som gör att planeten oåterkalleligen verkar skadas.
Because we want all these things and we then go and buy all these things as advertisements tell us to go and do, we're now in massive overshoot and we're in the midst of the sixth major ecological extinction that has hit this planet and there's plastic all through the ocean and on and on and on. So, you know, it's a value choice.
I den senaste rapporten från FNs miljöprogram UNEP så framgår det att 2/3 av planetens utsläpp kommer från vår konsumtion. Och ju rikare vi är, desto mer konsumerar vi.
Världens rikaste tiondel, och bland dem är alla svenskar som får in mer än 36 000 i månaden före skatt, enligt en uträkning från Oxfam. Den här rikaste tiondelen, den står för mer än hälften av jordens utsläpp. Och tjänar du mer än 105 000 i månaden så tillhör du världens rikaste procent. En grupp som orsakar mer än dubbelt så mycket utsläpp som hela den fattigare halvan av jordens totala befolkning sammanlagt.
För att vi ska ha en chans att nå de uppsatta klimatmålen så måste människorna i den här rikaste procenten, enligt FN-rapporten, minska sina utsläpp ned till en ynka 1/30 av vad de är idag. Ett mål som är direkt motsats till vad reklamen säger åt dem och oss att göra.
Problemet är att reklam är idag ihopparat med en världsordning och en idé om att man kan hålla sig utanför de planetära gränserna. Det kan man inte. Och det måste vi lösa.
En lösning som ofta föreslås är att var och en helt enkelt får bestämma sig för att inte köpa sånt som man inte behöver. Men då springer man rätt in i problemet med att definiera vad som är nödvändigt. Vad är ett behov och vad är ett begär?
Well, it is a difficult thing to come to. You know, I mean, we are material beings, right? We do need clothes, we do need food, we do need shelter.
Men sen blir det svårare.
This conversation would not be happening if we both didn't have computers. Do we need that? Well, we certainly don't need it in the same way that we need food. But at some level, in order to do certain things, we do need it.
Och att lista ut vad vi faktiskt behöver, vad vi kan vara utan, hur mycket som är tillräckligt. Det blir nästan omöjligt i en värld där reklamen hela tiden suddar ut gränsen mellan vad vi behöver och vad vi kanske bara vill ha.
John Kenneth Galbraith skrev om det här på 50-talet. Vi kan inte se behov som liggande inne i människan, utan det är någonting som skapas i det här systemet. Det skapas av den maskin som är satt att stilla behoven. Och det här har ju accelererat.
Jakob pekar på de uträkningar som görs årligen över vad en människa behöver.
Det är allt mer saker som bockas av på listan över vad man måste ha för att leva ett drägligt liv.
Ta Konsumentverkets kostnadsberäkning för svenska hushåll. Beräkningarna är behovsbaserade, skriver man. Men i första stycket i senaste rapporten står det också: vad som är rimlig konsumtion förändras över tiden.
Idag, 2021, förutsätter man att behoven inkluderar bland annat radio, tv, stereoanläggning, dator, surfplatta, spelkonsol, skrivare, USB-minne, streamingtjänster och nya kläder för 520 kronor varje månad.
I takt med att vi har blivit ett allt mer genomkommersialiserat samhälle så har vi också ökat vad vi konsumerar. Det är ju därför vi sitter i klistret rent hållbarhetsmässigt idag, för att vi förbrukar så otroligt mycket resurser. För att vi upplever att vi måste göra det för att vara människor.
Men de senaste åren verkar någonting ha hänt. Det är lite som att vi alla har suttit i soffan och tryckt i oss hela 300 grammaren med ostbågar utan att vi egentligen planerat det. Och plötsligt kommer skammen. Vi reser oss, borstar smulorna från knät och säger: nu fan räcker det.
Att det finns någon form av konsumtionströtthet, det är ju ganska väl belagt. Och där ser man ju hur då företag, såväl stora som små företag, snappar upp det här och liksom ger oss en chans att konsumera vidare fast med gott samvete.
Det här kanske blir som allra mest dystopiskt. Som vi sett så fungerar reklamen genom att vi inte ska känna oss nöjda med dem vi är. När vi då får nog av vår egen konsumtion och vill förändra oss och bli bättre människor som konsumerar mindre, då kan reklamen paradoxalt nog använda den känslan för att vi ska köpa mer.
What if furniture could be better for nature, better for people? What if we could make furniture out of waste? What if old glass could get new life?
Det här är en reklamfilm för IKEA.
What if we could plant more trees than we use? And what if we could use wood in new ways so that this tree and all of these trees could grow to be just trees?
Men samtidigt i verkligheten.
Trämaterialet i några av IKEAs mest populära barnmöbler kommer från ryska skogsavverkningsföretag i Sibirien.
Det här är från Godmorgon Världen i juli i år.
Som upprepade gånger brutit mot ryska miljölagar. Det visar nya uppgifter från miljöorganisationen EarthSight. Trä från skyddade ryska skogar förmodas också ha hamnat i andra IKEA-produkter.
Men problemet är större än sån här så kallad greenwashing. Vår oro för utsläppen och för planeten kan leda till att helt nya sorters konsumtion uppstår. Nya produkter som säljs in med falska löften om klimatnytta.
Ofta kan det liksom kännas absurt med några års perspektiv. Men att till exempel elsparkcyklarna dök upp först. De surfade på någon form av så här miljö och motstånd mot konventioner bildar. Liksom, att det är så himla fritt och miljövänligt. Sen har det gjorts en del totalanalyser på det där som visar att det inte alls är det minsta miljövänligt. Men det såldes ju in med de argumenten.
The more I learned about it, the more I became impressed with what a brilliant system it is.
Tim Kasser var länge hänförd av reklamens förmåga att förutspå oss så väl och att använda alla möjliga känslor inom oss för att stimulera ett och samma beteende. Men egentligen, menar han, är det fullkomligt naturligt.
You got to remember that most big advertising and marketing agencies have on staff psychologists, anthropologists, and sociologists who know a lot about human motivation and human behavior. They're really smart and they have lots and lots of resources at their disposal.
Och idag har de en ny resurs, den ofattbart stora mängden data som samlats in om oss genom övervakningen på nätet.
They've got statisticians out the wazoo looking at these kinds of data sets in order to figure out how to sell better.
Det här blir ett bra ställe att lämna nutiden och blicka framåt. För vad händer när den här hundraåriga traditionen av manipulering av människans psyke, eller konstruerandet av samtycke som Edward Bernays själv kallar det, vad händer när det kombineras med en spårbar, sökbar och AI-styrd tillvaro? Hur kommer framtidens reklam se ut? Och vad kan den ha för effekter? Vi ska titta på några olika scenarion. En möjlig framtid är gestaltad i en 6 minuter lång film av designern Keiichi Masuda.
Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted?
Med hjälp av smarta glasögon och augmented reality så har den virtuella världen smält ihop med den fysiska. Överallt blinkar och plingar olika reklambudskap. Notiser om lojalitetspoäng och förslag på aktiviteter invaderar synfältet. Allt är personanpassat och konsumtionen är förvandlad till ett spel där dina inköp gör att du levlar upp och får poäng. Det är mardrömslikt, klaustrofobiskt och helt i linje med många av de populärkulturella reklamdystopierna, till exempel världen i cyberpunk-spelet. Men Jakob tror inte att det är den här världen som vi går till mötes.
Det är liksom inte det som är mest effektivt, att vråla oss i öra att liksom, köp det här. Utan att man kommer jobba med att liksom, hitta sätt att påverka oss som är betydligt mer subtila.
En annan framtidshypotes kommer från Tim Wu. Han kallar den för The Skinnerarity. En ordlek som tar begreppet singularity, alltså den punkt där den tekniska utvecklingen accelererar bortom det som är begripligt. Och blandar det med Skinnerbox, behavioristen B.F. Skinners låda där han experimenterade med att kontrollera djurs beteende.
Skinnerariteten är alltså den punkt där algoritmerna på nätet lärt känna oss så bra att de kan förutspå vad alla människor kommer göra och känna vid vilken tidpunkt som helst. Vilket skulle göra reklamen nästan 100% effektiv.
Och enligt vissa andra är den framtiden redan här.
We have so much data. As a result of that we can predict mood shifts.
Det här är Shoshana Zuboff, professor i socialpsykologi vid Harvard, i en intervju på den holländska tv-kanalen VPRO. Det hon parafraserar här är de interna dokument som läckte ut från Facebook 2017.
I dokumenten framgår att Facebook i Australien sagt till annonsörer att de har möjlighet att övervaka över 6 miljoner tonåringar och unga vuxna i Australien och veta exakt när de känner sig stressade, uppgivna, överväldigade, nervösa, värdelösa och så vidare.
And we can alert you the exact moment when they are most likely to need a confidence boost.
Tänk att du har en användare, en tonårstjej. Du vet att hon har dejt på fredag. Det är nu torsdag kväll och du vet att hon är supernervös.
And they need a confidence boost. If you send them an ad for a sexy black leather jacket, do it now. We can tell you the exact moment when they are at peak vulnerability. You're going to sell that black leather jacket. That is real. That's happening.
I en artikel i New York Times från 2018 kan man läsa om några av de patentansökningar som Facebook har lämnat in sedan 2012. Det är allt från analyser av känslor i ansiktsuttryck till olika algoritmer som ska kunna förutspå när du kommer att få barn, gifta dig eller till och med när du kommer att dö. Mycket av det här pratade vi om i avsnittet om övervakning. Men en helt ny grej vi har upptäckt är hur öppet reklambranschen idag pratar om att samla in en helt annan typ av data.
Biometric, genetic, medical. Panelists squarely felt that more of that data would be available.
Det här är Kate Scott Dawkins, en av cheferna för analysbyrån Essence, i ett panelsamtal med chefer från Facebook och L'Oréal. Ämnet är The Future of Advertising.
Bland de reklamare som Kate intervjuat fanns det ingen tvekan att vårt DNA, våra fingeravtryck, ansiktsmönster och röstlägen, det är sånt som kommer att användas för reklamändamål i framtiden.
Hon tar upp Kina som ett land där utvecklingen redan kommit långt och nämner också att pandemin har gjort oss mer villiga att dela med oss av även det mest personliga till staten.
Our experts at least were fairly sure that would continue to be more of an option in terms of personalization going forward. But the rules would be slightly different for advertisers and brands.
Det är alltså inte särskilt svårt att föreställa oss att vi faktiskt är på väg mot the skinnerarity. En värld där vi helt enkelt inte längre kan värja oss mot reklamen hur mycket vi än försöker. Men så långt kommer det nog inte att gå, menar Tim Kasser.
Do I really believe that's going to happen? Nah, probably not. I think that people like to spin lots of dystopian tales. That's the first thing I would say. Do we have that trend going on? Absolutely. I don't want to deny that trend. The idea that it's going to become the single organizing principle of society, I guess I have more faith in other aspects of human nature than that.
Sen finns det de som menar att algoritmerna, trots teknikutvecklingen, fortfarande är jättedåliga på att få oss att köpa saker. Men att företag som Facebook och Google har ett intresse i att vi ska tro att de har den här övermänskliga förmågan att styra oss.
It turns out that the reason Facebook has such a value in the stock market is that they're able to tell investors our users are not worth the $50 a year that we make in advertising. They're worth $500. They're worth $5,000. The data we have on them is worth so very, very much.
Tidigare i år så steg Facebooks värde till över 1000 miljarder dollar. En marknadsutveckling som inte har så mycket att göra med deras faktiska intäkter idag. Det höga värdet på Facebook och Google och andra jättar i branschen är, enligt Ethan i alla fall, baserat på en idé om att deras information om oss som användare kommer att leda till en ny guldålder för reklam någon gång i framtiden.
Facebook and all the other players in this space are speculating on the value of that data. There is this promise that Google and Facebook will be able to somehow target advertising in hitherto unforeseen ways that will be transformative in one fashion or another.
Man kan säga att techjättarna bettar på att the skinnerarity snart ska bli verklighet. Men enligt Ethan kan allting lika gärna kollapsa, precis som bostadsmarknaden under krisen 2008.
There's folks out there like Tim Huang who's written a great book questioning the value of advertising, saying that this is perhaps a scam. That data may not actually be worth as much as people think that it is.
Och varför skulle man tro det? Jo, för att trots att allt mer data har samlats in om oss så har inte reklamen blivit särskilt mycket mer effektiv, menar Ethan.
Advertising right now underpins the internet. But we also know from numbers from Google itself that only approximately 50% of the ads that run on the internet are ever actually seen by anyone. We know that there's terrible problems with bots and click fraud.
Jag försökte påpeka hur jag själv förra veckan bara var sekunder från att köpa ett nytt väldigt fint axelband till min gitarr efter att jag sett en annons på Instagram. Innan jag kom på att jag redan hade ett axelband såklart, men en sån historia betyder ingenting, menar Ethan.
The best way to understand it is it's the law of large numbers. There is so much advertising thrown at you. There are so many people who try so many times. And what we tend to remember are the ones where we almost go ahead and sort of have the transaction. They've just thrown enormous amounts of spaghetti on the wall and that happened to be what stuck.
Oavsett effektiviteten så fortsätter i alla fall reklamen att ta mer och mer plats i våra liv. Faktum är att de 581 miljarder dollar som lades på reklam 2018 också var 35 miljarder mer än vad hela världen tillsammans investerade i att försöka rädda klimatet under samma år.
Och i år, 2021, när vi är på väg ut ur pandemin, så spås pengarna som läggs på reklam öka till nästan 750 miljarder dollar. Samtidigt som vi går mot de näst största utsläppsökningarna i historien.
De flesta pilar pekar ju på att det fortsätter gå exakt käpprätt åt helvete, så det kanske är dags att testa ett lite annat spår. kan man tänka sig.
Så vad ska vi göra då? Förutom det alldeles uppenbara att vi måste konsumera mindre. Ett återkommande förslag hos dem vi har pratat med är någon slags reglering av reklamen.
Till exempel så bör man inte tillåtas etablera en idé i samhället om att det är rimligt att åka på en weekend med flygplan för att julhandla i New York från Sverige till exempel. Alltså sådana idéer bör inte saluföras i en klimatkris.
Helst kanske jag skulle vilja se branschöverenskommelser och sådär, att olika företag kommer samman och säger att nej, men det här är inte rimligt, vi kör inte på det här spåret. Eller regleringar för att se till att det måste finnas gränser för hur vi tillåter att folks tillvaro manipuleras i kommersiella syften.
Jag hade vad jag tyckte var en jättesmart lösning. Skulle man inte bara kunna använda reklamen som ett verktyg för att få folk att inte köpa saker? Bara råmycket reklam som använder alla fula trick som finns för att visa folk hur coolt det är att sluta konsumera. Men Katarina Graffman köpte inte den idén.
Nej. Nej, det ska inte funka, för i sådana fall vi behöver förändra hela systemet. Vi skulle behöva förändra allting. Du bygger fortsatt jättemycket på tillväxt så att vi hela tiden konsumerar. Nej, jag tror att då skulle behövas en kraftfull systemförändring för hur vi lever våra liv.
Men alternativen till en sån systemförändring ser inte heller så attraktiva ut. När jag bad Ethan beskriva hur han trodde att vår nära framtid skulle se ut, så svarade han med ytterligare en, än så länge, fiktiv reklamdystopi.
There is a wonderful short story written by George Saunders called My Flamboyant Grandson. And it's the story of a grandfather who takes his grandson into New York City to see a Broadway show. And it turns out that at this point, the world is so dependent on advertising that you need to wear special insoles in your shoes so that all the signs and all the individuals on the street can target ads to you. And the man commits the terrible sin of taking the insoles out of his shoes, and he gets arrested for theft. He's stealing use of the city without paying with his attention. I think that's exactly the world that we're heading towards. We're heading towards a world in which maybe we don't actually need the insoles because, you know, we use the biometrics of the face or something like that. But we essentially decide that our access to the city, our access to public places, our access to cultural resources depends entirely on people being able to hijack parts of our attention.
Tim Kasser håller inte med. För innan vi ser den här eller någon annan av de reklamindränkta framtidsversionerna som folk skrivit om i över 100 år, så kommer vi befinna oss i en helt annan värld. En värld där reklamen har gjort sig själv meningslös.
The more realistic dystopian future is that we have massive climate change problems with billions of people wandering around because they can't live in low-lying areas anymore, and the amount of food that is available is drastically decreased because we can't grow stuff anymore, etc. And I don't think that in that dystopian future we're going to see the kind of advertising dystopia that you just mentioned.
Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Anna Davor.
En källförteckning finns på sverigesradio.se/dystopia. Och vill du diskutera det här eller andra avsnitt kan du komma till vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack. Det här avsnittet skrevs och producerades av mig med hjälp av Anna här på Sveriges Radio Västerbotten i oktober 2021. Vi hörs.
För dina framtida inköp och de som du ångrar, du upptäcker till slut att du blir konsum för många gånger utan att mer än konsumera. Tomt gör det inget gott utan bara mera ont. Dina nya jeans är långa och för trånga, var snygga i reklamen men så tänker allt för många. Denna sången ska nu lära dig något nytt, ett gammalt uttryck från en tid som flytt. När politikerna struper upp skattemedel, slutar se i sin backspegel och påstår att du gjort något, men så är det inte, ta med satan, säg pengarna tillbaka.
Vi tar allt som oftast alldeles för mycket skit och beter oss som att man... man vore rik. Betala vad som helst för någon kvasifest. Men ett bra recept är att aldrig lägga pengarna på bordet först du är nöjd. Aldrig lägga pengarna på bordet först du är nöjd. Aldrig lägga pengarna på bordet först du är nöjd. Lägg aldrig pengarna på bordet först du är nöjd. För varje kronor du gör av med är det någon som får den. Innan du spenderar tänk efter vad den går till. Är det inte något du stödjer i köp det inte. Och hälsa pågen att jag bakar eget bröd i vinter. När du hyrt en film på din kiosk och lik så tycker att den är med Keanu Reeves. Säg pengarna tillbaka.
P3, Sveriges Radio.
P3.